Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kär Jesus, vår gode herde, tack för att du gav ditt liv för oss, för att du leder oss med ditt ord idag. Lär oss att känna dig och din röst så att vi inte går vilse bland alla faror som hotar oss och som hotar gemenskapen med dig och ditt folk. Amen. Texten idag hörde vi redan från Johannes evangeliets 10:e kapitel, verserna 11-16. Den ger oss anledning att se på tre ämnen. Det första är att den gode herden ger sitt liv för fåren. Det andra är en falsk herde flyr och skingrar jorden. Och det tredje, en jord och en herde. Först då den gode herden ger sitt liv för fåren. Det ord som vi har som text ingår som en del av de samtal som Jesus förde med judarnas ledare en kort tid före sitt lidande och sin död. Han har redan gjort klart att han är Messias. Han har bekänt, förrän Abraham blev till, är jag, eller jag är. Han tillämpade Guds heliga namn på sig själv. Det ledde till att judarna blev förbittrade och ville stena honom. För han gjorde sig skyldig, enligt deras mening, till hädelse av den värsta sort. Genom Hesekiel hade Gud förutsagt att han själv måste ta sig an sitt folk och föra dem och bete som en god herde. Hesekiel dömde och straffade folkets herdar som bara hade tagit hand om sig själva, som inte tog hand om jorden, som inte stärkte de svaga, som inte förband de sårade, som inte sökte upp de vilsegångna. Därför säger han i Hesekiel: jag är emot herdarna och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Sen fortsätter han med det som vi läste som den gammaltestamentliga texten idag. Så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Det här var precis motsatsen mot det som judarnas ledare hade gjort. De hade underlåtit att göra det här. De ledde jorden vilse. De blev förförda. Nu skulle Gud själv ta sig an sin jord. Det var helt självklart att judarna förstod att han anspelade på Hesekiels profetia när han sa till dem: jag är den gode herden. Så mycket, så bra kunde judarna skrifterna. Att de kunde identifiera honom som just denna som Hesekiel sa ska komma för att ta sig an sina får. Och Hesekiel hade ju sagt, det var Gud själv som skulle göra det. Nu skulle Jesus visa hur Gud tar sig an sina får. Han skulle ge sitt liv för fåren. Och han skulle inte bara låta fienderna döda sig. Han skulle själv ge sitt liv enligt den gudomliga plan som var bestämd redan före världens begynnelse. Det som han också säger just efter vår text: Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det från mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att göra det. Jag har makt att ge det, jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Det här är oerhört starka ord. Det kan uttalas bara av den allsmäktige själv. Ingen människa kan påstå att han har makt både att ge sitt liv och att ta tillbaka sitt liv. Men när Jesus dog gjorde han så. Han gav upp andan. Han bestämde själv när han skulle dö, när tiden var inne och när han hade fullbordat allt. Han hade utfört allt i punkt och pricka och gjort allt det som profeterna hade sagt att Messias måste göra för att frälsa världen. Nu hade han sökt upp de förlorade fåren. Nu hade han gjort så att de ska få vila sig på de gröna ängarna som David besjunger i Hedesalmen. Han har fört sina får in i den vila som beskrivs av sångförfattaren så väl. O, hör och lev, se allt är gjort, ja, allt som göras bör. Din Jesus gjorde allt, hur stort, du sorgsna själ, blott hör. Nu får ditt ro du vila blott i både fröjd och nöd vid detta verk, ty allt är gott genom Jesu död. Det har det nu den gode herden gjort. Lägg märke till att Jesus också säger att han har makt att ta tillbaka sitt liv. Att han uppstod var alltså inte följden av att fadern förbarmade sig över sin son när han låg där i graven och tyckte synd om honom eller tänkte att nu måste jag uppväcka honom igen. Nej, Jesus säger faktiskt att han har makt att ta tillbaka sitt liv. Det var han själv som bestämde det, att han skulle uppstå på den tredje dagen. Det var bekräftelsen på hans gärning, kvittot på att han hade utfört allt som skulle göras. Han hade vunnit segern över döden och djävulen och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangelium. Så här kan uppståndelsens ljus lysa in i det mest kompakta mörker. Det lyser in i det källare och skyddsrum där de hårt prövade ukrainarna sitter sedan veckor, sedan månader. I svåra umbäranden, försmäktar utan livsmedel. Ni har kanske sett en video som brittiska bibelsällskapet spred då när kriget mot Ukraina hade börjat. Där man satt och läste psalm 31 från Saltaren, just i källare och skyddsrum. Man anropade Gud om beskydd med den här psalmens mäktiga ord, bland annat de här verserna. Jag är glömd och borta ur deras hjärtan. Som död, jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör vad många viskar, skräck från alla håll. De gaddar ihop sig mot mig, smider planer för att ta mitt liv. Men jag litar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid är i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Det här upplevde David när han förföljdes av sina fiender, men inte bara han. Jesus gick igenom samma sak. Hans fiender gaddade ihop sig mot honom. De planerade att ta hans liv. Men hans liv var i Guds hand. Genom sitt lidande och sin död verkställde han frälsning för alla människor. De som nu lider har satt sitt hopp till Jesus, den gode herden, som är med dem i dödsskuggans dag. De behöver inte frukta något ont, för vad kan människor göra? Jesus har makt att ta tillbaka sitt liv, och han kan också ge sitt liv för dem som ser på honom, hoppas på honom. Han kan låta alla som dör i tron på honom uppstå till himlens glädje. Nu lever vi den här tiden i påskens underbara glädje, när vi får förkunna att döden har mött sin överman. Men så har vi också en annan sida av dagens evangelium. En falsk herde flyr och skingrar jorden. Det är faktiskt så att en anmärkningsvärt betydande del av vår text idag ägnas åt de falska herdarna som kommer för att riva, förgöra, förleda jorden. Vi var redan inne på att de falska judiska ledarna övergav sina får och flydde från sitt ansvar. Tyvärr är det också så idag att många herdar har övergett sitt ansvar och tänker i första hand på sin egen makt, sina rikedomar. Det mest dramatiska är väl metropoliten av Moskva, som välsignar Rysslands utrotningskrig och bombningen av oskyldiga civila i Ukraina för att hålla sig väl med makten. Men han ska få sin dom. Men vi har också exempel på sådana herdar i vårt land. Sådana som svikar Guds ord och anpassar sig efter ett gudlöst samhälle för att skaffa och bevara sin maktställning och sina jordiska förmåner. Det är precis dem som Jesus talar om. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Vad betyder det att vara lejd? Det är en som gör sin tjänst för betalningsskull. De gamla brukade tala om brödpräster. De frågar i första hand efter sin lön. Och först i andra hand, om det passar sig, vad de behöver säga till sina församlingsmedlemmar. Vi kan tänka på hur det var förr i tiden när kyrkoherdarna och prästerna var beroende av församlingsmedlemmarnas varor för sin utkomst. Bönderna skulle leverera mjölk, säd och så vidare till prästgården, och det var det som var viktigt för en präst att få sin utkomst för sig och sin familj. Hur enkelt var det, eller hur svårt var det inte för prästen att från predikstolen straffa uppenbara synder som någon bland i denna skara gjorde, med risk för att man inte får sin utkomst. Det har hänt mer än en gång. Då fick prästen och hans familj sitt straff för att han förkunnade Guds ord och predikade synden som synd. Idag är det medias rapportering och intervjuer det som präster och biskopar frestas att anpassa sig till. Säger man någonting som inte faller de sekulariserade människorna i smaken, kan det hända att man blir förbigången i val. Tänk dig en biskop som står i Helsingfors domkyrka på självständighetsdagen, predikar inför president, regering, riksdag och predikar om synd mot femte budet, mot sjätte budet och säger vad som är synd. Det som just dessa beslutande har ändrat på för att anpassa det till vad människor tycker och vill. Det är lättare att fly och låta bli att säga sanningen. Så gör de falska herdarna. En helt konkret sak, dagsaktuell sak nästan. Vi Vasabor möttes i veckan av nyheten att Vasa svenska församling öppnar kyrkorna för vigsel av samkönade par till äktenskap. Hur all världen? Kyrkolagen säger ju att de inte ska vigas till äktenskap. Äktenskapet är mellan man och kvinna. Hur kan man göra så? Jo, därför att biskopen ger sin välsignelse till det. En annan församlingsmedlemmar i samma kyrka får inte vigas till samkönat äktenskap, därför att deras biskop inte tillåter det. Det har blivit en oreda där riket har hamnat i strid med sig självt. På grund av att man frågar efter världens tankar och meningar mer än vad Guds ord gör. Men det är att låta vargen riva jorden. Under fornkyrkan brukade det sägas att biskopen insattes i martyriets ämbete. Man visste att en rätt biskop skulle bli föraktad och förföljd och råka ut för svårt lidande, i många fall bli avrättad för sin bekännelses skull. Idag är biskopen mån om att följa trenderna i samhället och går emot Guds ord. Men det här ordet från Herren är inte bara för biskopar och präster. Maningarna att hålla sig till den gode herden och inte fly när vargen kommer gäller vilken kristen som helst. Det gäller oss alla som frestas att fly när vi borde bekänna sanningen. Det är viktigt att se vad Jesus säger om fårens skyldigheter. Tidigare i Johannes 10 säger Jesus: fåren följer honom, alltså den gode herden, eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Det är fårens uppgift att vara så mycket med Jesus, med sin herde, att de känner hans röst och vet att de ska följa honom. Då kan de också ta sig tillvara för främlingen, den lejde herden, så att de flyr bort från honom. I Romarbrevet 16 kapitel ger Paulus oss en skarp varning att följa såna herdar. Och det här gäller varje kristen. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för såna människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Tänk så fruktansvärt. Tänk lite hur det är med de biskopar som har anpassat sig efter världen och går emot den lära som vi har fått undervisning om. Är det inte just så att de lovprisas för att de talar så vackert, de talar om kärleken, de talar om jämlikhet, om att alla ska få plats. Men godtrogna människor blir bedragna och leds vilse. För dessa herdar talar inte med den gode herdens röst. Vi har ett klart ord: håll er borta från den. För det är ett hot mot vårt eviga salighet. De tjänar djävulen som har kommit för att slakta och förgöra. Jesus talar också själv i bergspredikan om vargar i fårakläder och säger att vi ska akta oss för den. Och sedan slutligen någonting om det tredje. En jord och en herde. Dessa falska herdar talar också på ett falskt sätt om kristen enhet. De talar för en enhet som är byggd på känslor, inte på en verklig enhet i tro och lära. Tyvärr lyckas de allt för väl med det, eftersom den fårajord som borde ha följt Jesus och lärt känna honom söker sig till andra betesmarker där de inte får lära sig vad Jesus säger. Jesus säger senare i samma kapitel, Johannes 10: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Här har vi den sanna gemenskapen. Den gemenskap vi har med herden leder också till gemenskap med alla andra som följer samma herde. Då blir det en jord och en herde. Då är det ingen skillnad från vilka folk vi kommer eller vilka språk vi talar. Folk ska komma från öster och väster och bli bordsgäster i Guds rike. De kommer med samma rättighet, för Paulus säger i Galaterbrevet så här: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och Jesus ger dessa sina får i denna ena jord härliga löften. Lyssna noga. Det gäller dig när du följer hans röst. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Amen. Ack Jesus, skydda själv ditt lamm för vargens mord och list. Och bär mig alltid i din famn, du herde, Jesus Krist. Amen.